Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fanns det med kaffe förresten?
Ja. Det brukar bli väldigt varmt.
Det är mockamåsten man ska ha. Mm.
Förstod jag också när vi fick den där.
Dricker ni mycket kaffe?
Ja. Ja, på morgonen i alla fall.
Ja, på morgonen blir det mest.
Sen är det lite till och från om man tycker att man ska dricka på eftermiddagen. Eller
Känner att du måste vara skärp.
Skärpt. Ja, precis. Du ville ta en whisky så du innan för att bli skärpt.
Ja, precis.
Jag dricker whiskyintervju. Ja.
Whiskyintervju.
Var tredje fråga så får man ta.
Efter att ha intervjuat både Emily Forsberg och Ida Nilsson så kunde jag äntligen dra norrut upp till Åre och Duved för att träffa Fanny och Erika Borgström, de resterande två i Sweden Schemo Girls. Åre bjöd på overkligt fint höstväder. Erika och Fanny bjöd på kaffe. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky. Välkomna till avsnitt 153. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy.
Jag heter Hanna Radoncic och är marknadschef på Nordic Green Energy som är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. På Nordic Green Energy har vi endast el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Vi vill göra el enkelt och intressant. Därför har jag gått ut på stan för att ta reda på de vanligaste frågorna om just el.
Ursäkta, vet du hur mycket en kilowattimme är?
Nej, gud det är så tråkigt. Det vet jag inte.
Vet du hur mycket en kilowattimme är?
1000 watt under en timme.
Nej, men det har väl något med elförbrukningen att göra, va?
Ordet kilowattimme gör kanske att el och elavtal känns krångligare att förstå än vad det faktiskt är. Just kilowattimme är helt enkelt den enhet som används för att mäta elenergi. Men för att greppa vad en kilowattimme faktiskt är kan det vara enklare att tänka hur mycket en kilowattimme räcker. Jag tar ett exempel. Kanske brukar du basta efter ett träningspass. En kilowattimme räcker då till 12 minuters bastubad. Under en timme i bastun gör du alltså av med 5 kilowattimmar. Kanske har du lampan tänd i bastun. Har du då en vanlig 40 watts glödlampa räcker en kilowattimme för ljus i 25 timmar. Har du däremot en lågenergilampa på 9 watt så kommer en kilowattimme räcka till hela 111 timmar ljus. Under ett år gör ett svenskt medelhushåll av med ungefär 11 000 kilowattimmar. Det motsvarar 92 dygn i bastun, 31 år med konstant lysande vanlig glödlampa och 139 år med konstant lysande lågenergilampa. Läs mer på nordicgreen.se.
Jag vill även passa på att tacka Sunfleet som ibland hjälper mig med tillgång till bil då det behövs. Jag tror att den mest miljövänliga bil är den som du aldrig behöver köpa och som du även kan dela med andra. Och jag tror starkt på bilpooler som Sunfleet inför framtiden. De finns redan i 50 städer och jag tror att många bilägare istället skulle kunna byta ut sin bil mot ett medlemskap. Man kan kombinera det här med cykel, tåg och kollektivtrafik men samtidigt ha tillgång till en ny, säker och nyservad bil då man väl behöver den. Som lyssnare till Husky så kan du nu prova på Sunfleet. Med rabattkoden Husky så får du 2 fria medlemsavgifter på medlemskap Small. Ordinarie pris är 169 kronor per månad. Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Mer information om det här avsnittet och exempelvis mina intervjuer med Emily Forsberg och Ida Nilsson hittar ni på huskypodcast.com.
Beskriv ert Åre.
Nu bor inte vi i Åre, vi bor i Duved. Det är också viktigt att poängtera.
Det där är kanske en väldigt viktig, ja, och en så här, en distinktion, viktig distinktion mellan typ folk som bor i området och folk som inte bor i området. Mm. Jag som inte bor i området, jag bara, ja men vi åker upp till Åre så här. Ja, fast vi bor ju i Undersåker.
Mm. Ja.
Och ni så här, ja men ni bor i Duved då.
Men det var, när vi flyttade hit först, då var vi som väldigt nog, bara, vi ska flytta till Åre. Vi sa ju aldrig att vår stuga låg i Duved. Det var ju sånt, vi ska flytta till Åre. Sen när vi väl flyttade hit så insåg vi att Duved var ju lite, det var lite mer prestige att bo i Duved än i Åre. Liksom.
Jag har hört flera som säger så.
Mm.
Är det extrem lokal patriotism liksom, från gata till gata nästan?
Alltså i Duved, ja. Ja, det är det ju. Man är stolt om man kommer från Duved. Liksom. De vi känner i alla fall.
Mm, de är riktiga jämtar.
Mm.
De från är Åre är ju ofta inflyttade.
Mm.
Där är det ju ofta så här, ja men lite där man har hört att man ska bo i Åre. Så då flyttar man in i byn.
Mm.
Här är det ändå. Alltså det här känns ju lite mer som ett aktivt val att flytta ut till Duved.
Just det.
Så att här måste man ju gilla det som finns här.
Okej då, beskriv ert Duved då.
Vårt lilla mullfjäll.
Sälj in Duved.
Men alltså, för vi pratade ju om det här när vi kom från Norge någon gång med husbilen. Och så hade man åkt genom, men dels
alla vackra dalar.
Ja precis, hur vacker som helst. Och vi bara, gud här skulle man ju bo, det är så fantastiskt fint. Och sen kanske man kommer till någon annan del i Norge då, som är lite så här. Då har vi ju sagt, varför vill man bo här? Det är liksom inget speciellt. Och så ändå när vi kom inrullande här i Duved, det var ju typ en mörk och trist dag. Det var så grått. Det var ju inte en själ här.
Det var inte propagandaväder.
Och ändå så var det så här, bara, hemma. Mullfjället.
Ja, så det är någon frän känsla.
Mm.
Men är det någon slags tempo? Är det ett annat tempo här?
Ja, så känns det trevligt att gå ner på Ica och man liksom... Ja, men
det blir ju bykänsla.
Ja, folk hälsar på en.
Åre är ju väldigt mycket folk som...
Flytta på det!
Ja, men alltså lite grann. I Åre gillar man att köja. Alltså där gillar man att stå i kö både på Ica och i liften och man vill gärna ha sitt snygga, okej nu är jag fördomsfull, men man vill gärna ha sitt snygga skidställ och man vill ha liksom, här blir det ju mer, men här vill man ha det lite mer fritt, lite mer, här åker man ner i skoterskorna på affären och lite så.
Trots att det är 10 minuters bilfärd bara ifrån Åre så här.
Ja, men jag tycker att alltså, det är väldigt skönt att ha Åre också. Alltså du kan ju få ett, ja men du får ju utbud på restauranger och vill du se folk så är det bara att åka in till
Åre. Men lika många gånger har du varit på restaurang.
Alltså kom igen. Jag säger att om man hade velat så hade det funnits.
Men finns det så, hur ser fikutbudet och restaurangutbudet
ut? Nej men vi vet Duvel. Inte.
Ja men i Duvel. Vita arenan.
Ja, Pigo.
Pigo också.
Jämten.
Det var ett pizzahak
typ. Ja. Ja, men vi har aldrig testat dem heller. Så det är kanske det att vi aldrig är ute och äter på restaurang.
Nej, vi har aldrig på restaurang. Men okej, okay, om du hade velat äta på restaurang så finns
ja, det. Ja, det är alltid lite skönt att veta att möjligheten finns.
Ja. Så för att om år inte hade funnits så det här hade ju varit värsta hålan.
Alltså, det hade men nu, egentligen något. Frågan, om jag ska gå tillbaka till frågan, var ju att vi skulle sälja in.
Ja, okay.
Och det har vi ju
fan inte. Om inte året hade funnits, det hade varit värsta hålan. Ja, flytta hit.
Alltså du vet, om jag hade blivit nedsläppt här en regnig dag, alltså hade jag trott att självmordsstatistiken här var hög. Man bara, okej,
sälja in. Nu sälj in du med då.
Alltså det är synd att det här inte är med bild, för då hade man ju faktiskt bara kunnat kollat ut genom fönstret.
Jag fotar och lägger upp en bild sen.
Ja, att det är liksom charmigt med det här. Även om man åker genom Norge där vi pratar om att det är så högalpint och mäktigt, så är det någonting med det här. Det känns som så snällt landskapet här. Alltså det känns lättillgängligt och det är, ja men det är enkelt att fara ut härifrån. Det finns ju stig direkt utanför dörren. Och så
har ni varit uppe här på fjället där bakom?
Ja,
eller
på andra sidan där.
Det är ju typ andra hemmafjället.
Ja, egentligen. Ja, fjället, Greningen, det är en sjö där uppe.
Mm. Mm-hmm.
Så det är väldigt fint.
Ja. Men det vi också har pratat om mycket med Åredalen i sig är ju att folk har ju oftast gjort ett aktivt val att flytta hit.
Mm.
Alltså det är inte som att folk blev kvar efter gymnasiet eller man bara, oj jag halkade in på ett jobb och blev kvar i 10 år. Utan de flesta som har flyttat hit har gjort det av en anledning, av att man älskar att åka skidor eller man älskar att vandra eller man...
Älskar att köja,
älskar restaurangerna. Men det är fortfarande ett aktivt val, vilket gör att folk blir liksom mer...
Ja, men och kanske ett aktivt val av en fritidssysselsättning.
Mm.
Alltså av någonting som man brinner för annat än ett jobb.
Mm.
Det tror jag, det är ju som känslan för stämningen. Ja. Att så här, ja, men, här har folk en dyrare cykel än vad man har bil. Det är liksom standard.
Mm.
Du lägger hellre pengarna på ett dyrt skidställe än vad du gör på att ha typ fin inredning.
Ja.
Men var det här ni bodde innan, eller när ni var jättesmå, eller? Var det du vid?
Nej, vi bodde i Östersund, eller utanför Östersund.
Utanför Östersund, okej.
Men sen är vi väl uppvuxna i Umeå.
Jo, precis.
Ja. Så det är väl... Men sen bestämde vi, ja, 4 år har vi bott här nu.
Ja.
Så att egentligen sen vi fick välja själv.
Men Umeå är inte så illa pinkat heller, eller? Jag tycker det är supermysigt stan.
Ja, men det är det. Jag förstår folk. Du är inte så himla positiv. Så jag tar över här nu. Så att det liksom blir lite positiv
det,
klang.
Det är så här, era roller börjar så här skiljas ut. Redan, så här, fan, är du den som säljer in saker? Ja. Erika är den som bara...
Krass.
Ja. Ja.
Nej, vi har ju för sig ganska tydliga roller i vårt förhållande annars.
Mm. Nej, men Umeå är väl... Alltså det är en fin stad. Det är bra liksom... Men typ
om man bra restaurang.
Det är bra restaurang.
Men... ja, där tar det för slut.
Nej, men jag förstår att det är en rolig studentstad att bo i, men det har ju liksom lite storhetsvansinne i den staden.
Mm-hmm.
Men det blir ju så när det kanske är en stora staden på alltså ganska långt.
Stockholmskomplex.
Ja, alltså lite grann, det är en jättebostadsbubbla där just nu och det är verkligen så här
höga priser liksom.
Ja.
Men det är ju bara...
Men samtidigt tänker jag säga, ja men är folk nöjda att bo där så tycker jag att det är fantastiskt att de vill bo där.
Mm.
Och det gör, alltså som studentstad tror jag säkert att den är väldigt rolig.
Mm.
Men den bubblan är man ju aldrig i när man har liksom
vuxit upp
där.
Tänk om Åre du vill lider av en slags upplevelsebubbla, att man hela tiden kommer hit och drömmer om de här krispiga höstdagarna som vi har haft eller de här fina puderdagarna på vintern, men det kommer aldrig. Det är bara en bubbla.
Men å andra sidan så går folk här och typ lever i den... För den dagen då kommer liksom puder. Och det behöver inte ens... För jag kan tänka mig, ska man bo i Kanada till exempel, där kommer liksom metervis med puder. Men visst, folk blir liksom uppskattade. Men här kan man ju bli så euforisk över en fin dag.
Mm.
Och folk pratar ju om det i veckor liksom.
Mm.
Och jag tror...
Men 10 cm här, du vet, det är... Mm.
Ja, då har man varit
det är i stort sett bottenlöst.
Ja, då har du snorkel med dig, annars är det kört.
Så att, det kan jag tycka är härligt, att folk ändå, fast det kanske är så få dagar per år, så blir ändå folk väldigt entusiastiska.
Mm.
Men vi pratar ju mycket om det här med längtan. Ja, men om jag hela tiden går och visualiserar det här, om jag hela tiden tänker på den där dagen med puder, eller att jag tänker på solsken, då kan man ju nästan lura sig själv till att det är solsken, eller jag tror åtminstone att kroppen får den känslan.
Och det är placeboeffekt.
Ja. Ja, och det är kanske det som byn här bygger på, placebo.
Och här är det ju så nära till naturen på något sätt, så att är det en fin dag så är det så lätt att ta sig ut. Det är inte som att du kanske är i en storstad och den där fina dagen liksom bara passerar i någon form av...
Nej, här tar ju alla lunchledigt då, en solig dag, och så är alla uppe på toppen. Och så är det verkligen bästa dagen på säsongen.
Mm.
Det här så att, jag gillar det här med att man ändå bygger upp någon form av... utopi av att det är bra.
Mm. Hur var barndomen och uppväxten i Umeå?
Platt. Väldigt så här vanlig Svensson liv typ.
Ja. Vi spelade fotboll. Vi har mamma och pappa är skilda, så man var varannan vecka. Vi fick fler småsyskon, så vi fick ta in lite mer ansvar.
Ja, vad tycker man om att göra? Alltså...
Pizza och fångarna på fortet.
Ja, precis.
Alltså, vi var ändå, jag skämdes ändå när vi skulle ta hem folk och äta middag hos oss, för att mamma lagade lite konstig mat. Och så. Alltså, det var inte så
alltså, vi ändå blivit lite tuktade i såna där grejer.
Ja, det har vi ju. Så himla
fatt. 7 år och bara, nu ska ni börja dricka limfrolja.
Ja, man bara, det var så äckligt på morgonen. Men det var bara att göra det, för mamma sa att det var bra.
Så.
Men det var inte att sitta på golvet och äta med händerna alltså?
Nej, det har vi inte.
Nej.
Som vi pratade om innan intervjun.
Ja, nej.
Fast mamma har ju ändå varit så här lite knäpp.
Barnbryt
grejer. Så det hade nog kunnat mycket väl vara så att vi åt på golvet.
Alltså vi hade, mamma skaffade ett hemman, alltså en gammal gård utanför Umeå. Där det inte fanns någon elektricitet och det var liksom ingen rinnande vatten och sådär. Mm. Så där var ju, spenderade vi mycket tid.
Mm.
Så det var ju som våran sommarstuga, fast det var mammas arbetsplats då, det var en konferensanläggning.
Mm.
Så att vi har ju levt mycket så. Så därför har vi ju levt ett liv där det var liksom, tallrikarna kanske inte varit så rena och man duschade i älven liksom.
Men det, så var ni under er uppväxt, alltså typ tonåren och liksom.
Ja. Men det är det som också är ganska kul, för vi har ju inte varit så mycket ute i skogen så. Alltså vi har inte haft något friluftsliv så som barn. Jag kommer ihåg också någon gång då vi var ute på det här stället och Fanny bara, jag hatar den här jävla naturen.
Men jag fick ju aldrig vara med kompisarna i stan.
Det var ju typ 12-13 ja. År liksom, och bara skitless på att vi skulle vara ute på det här. Ingen el, ingenting, bara hatade naturen alltså.
Det var det trotsigt.
Men
födde det någonting hos er ändå att vara där trots allt? Eller det lär jag ha gjort eftersom typ ja. Vi sitter här nu.
Men det tror jag, vi har ju alltid varit väldigt också påhittiga.
Ja, jag tror det är det födde det mycket. Mamma alltid satt oss i situationer där vi har varit tvungna att liksom komma på någonting. Alltså det har aldrig varit serverat någonting av att här har ni en hel aktivitet, gör det här. Alltså det, så var det ju med allt vi höll på med, fotbollen, längdskidorna, alltså alla de här grejerna var det som att vi var ju tvungna att driva igenom själv för att det skulle bli.
På gott och ont. Ja. Alltså vi blev ju aldrig någon längdskidproffs.
Nej,
man kunde ju inte se alla skidorna själv.
Nej, jag körde inte på träningen, sa mamma. Man bara, nej. Nej, men det är ju 15 minus. Det går bra, jag går. Det går bra.
Så, men nej, vi hade
väldigt
bra.
Efterhand är jag väldigt, väldigt nöjd också.
Vad visste ni vad ni ville bli typ? Hade ni så drömmar? Och en annan fråga, jag brukar ju ofta fråga folk om de hade, när de var små, om de drömde om en typ så här äventyr och bedrifter. Fanns det här i er begreppsvärld att så här, springa på bergen och åka skidor på bergen?
Alltså du och jag har ju haft väldigt olika bilder på saker och ting, tänker jag. Du har ju varit lite mer så här åsett i mycket större perspektiv. Vi har ju ofta lekt en lek tillsammans där jag har typ lekt att jag var vårdare och Ulrika lekt att hon är något slags djur. Men det är ju perfekt, för jag kan ju vara då den här
personliga assistenten
till djuret.
Fast hon just det.
I min värld. Så jag tror att jag har nog haft mindre drömmar. Jag har nog inte sett att jag skulle bli någonting.
Men så där gör ju vi ofta nu också. Att,
alltså, du leker att du är djur.
Att jag är en personlig assistent som röker. Typ. Jag gick runt med en läckerolburk, så här, en plåtläckerolburk med blött papper i som var snus. Snacka om att man kan förändras. Liksom. Nu är jag helt mot allt sånt där.
Så, alltså, ja, men för du lekte ju mycket så här, ville bli frisör och bibliotekarie och sånt där.
Kul.
Det är jäkligt roligt att man leker att man ska bli bibliotekarie. Inget fel om bibliotekarie. Jag älskar bibliotekarie. Ja. Väldigt, men det är också väldigt kul att man som barn leker att man ska bli bibliotekarie. Ja.
Men det är något med det här med att sitta typ i en kassa eller man ska blippa in. Just det. Sen är biblioteket en ganska central roll när man är så här 5-6 år.
Så är det.
Ja. Men jag tror ju att vi har ju lite den rollen nu också, att jag kanske kommer med väldigt mycket stora planer och idéer och jag kan ju bara slänga ut mig någonting. Men Fanny är ju alltid där och säger liksom ja till sakerna.
Och jag väljer ut.
Ja, och skulle inte jag ha någon som sa ja till sakerna så är det risk att det inte skulle bli heller i lika stor utsträckning. Så där alltså, vi kompletterar varandra väldigt bra där, tror jag.
Mm.
Men har ni alltid funkat bra ihop?
Ja, det har vi. Ja.
Mm. Alltid.
Alltså hur, för Fanny är lilla syster.
Ja.
Och hur många år yngre är det?
3.
Mm. Ändå ganska bra. Och, alltså, det är inte jättestor skillnad.
Nej, men samtidigt tror jag att det var skönt också när vi var yngre att vi liksom fick olika umgängeskretsar.
Mm.
Alltså för så var det ju verkligen. Vi hamnade ju aldrig, vi var ju aldrig i liksom samma kompiskretsar då. Utan det var ju först när vi blev äldre som man kände så här, ja, men nu är vi på samma nivå igen. För när man är liksom, mellan man är 12 och 15, det är ganska stor skillnad. Så då, men vi har ju aldrig varit osam, så jag har alltid känt att vi, alltså på något sätt blir det ju så kanske när man har skilda föräldrar också. Alltså Erika och jag var ju alltid med varandra.
Just det.
Vi flyttade ju emellan. Så vi var ju alltid.
Ja.
Egentligen, om man ska hårdare så, ni blev liksom mer familj än vad era föräldrar var.
Ja, jo, det blir ju så.
Ja, eftersom de blev uppdelade på enheter då.
Ja.
Verkligen. Och så är det ju nu också. Alltså Fanny är ju min största trygghet liksom. Det är ju som den närmsta familj man har.
Vårdaren,
den personliga assistenten
som håller i kopplet där.
När jag får en trygg koppel på dig. Strypkoppel.
Men och det här, där ni har hamnat nu då, i den roll ni har hamnat nu. Alltså, för vägen dit, har den gått parallellt? Om man ska tänka på er två, eller har ni liksom så här utvecklats olika? Vem var det som först bara, Vi drar till Åre, vi flyttar tillbaka till Jämtland. Eller förlåt, du vet. Vi flyttar tillbaka till Jämtland. Och även då den här, sagt, Umeå är väldigt platt, men någonstans har väl det här intressen för berg dykt upp. Och vem var först med det? Och hur, berätta hur ni hamnade här. Vem var ledaren och vem var...
Jag tror att det på något sätt har blivit parallellt. Alltså att vi har tagit som stegen så här, du har gjort någonting, jag har gjort någonting, vi har gjort någonting tillsammans, och så har det som livet har byggt på.
Mm. Men har det varit liksom olika kompis, dina kompisar men även Fannys kompisar har liksom, eller det kanske inte har varit genom kompisarna som jag har hamnat in på de här intressena, men inbilla mig, om man inte bor direkt i sådana här områden så är det väldigt mycket genom när man blir lite äldre i tonåren, man väljer sina vänner på ett annat sätt och man märker att man delar vissa intressen och att man kanske börjar tillsammans börja göra saker, att det är ofta en ganska vanlig väg. Men det kanske inte är så.
Alltså jag sprang ju många gånger i Röbäcksskogen, alltså där vi är uppvuxna då, där även Per Elofsson bor. Och sprang ju där på Eljusspåret när man var yngre och tänkte så här, tänk om Per Elofsson ser mig nu.
Han är, alltså, han är en känd längdskidåkare.
Ja, precis.
Eller var.
Jag tänkte ju bara att han skulle sitta i något buskage och se mig. Liksom,
låter nästan lite creepy.
Ja, ja.
Att han skulle sitta i ett buskage.
Efterhand
kikar hon.
Ja, kanske lite. Men så var inte min känsla, utan jag såg ju mer som att jag skulle bli upptäckt.
Åh, oh, det fann ni, hon är bra löpare.
Ja, eller hon, den här jäsiken som hon sliter här i backen. Det här kan vara bra att utnyttja. Jag såg det kanske lite som att han skulle vara med i något tv-program och hitta någon. Alltså, jag har ju verkligen funderat på det här.
Inga problem med fantasin här.
Nej. Nej, det är det. Det är inte där det sitter.
Men jag tror, alltså allt har ju gått så väldigt, väldigt fort. Alltså med det här, för inte skulle jag kunna tro för ens ett år sedan att någon skulle säga att bara, ja, du ska kunna springa i 10 timmar. Och bara, nej. Och så bara sker det på något sätt. Och så har det ju varit hela tiden. Ja, men vi flyttade hit för att vi skulle jobba i liften.
Mm.
Det var ju där vi började liksom.
Trodde jag skulle hänga as mycket på bygget och
ja, att det skulle bli cool. Såna riktiga liksom,
om nu de coola hänger på bygget, det vet jag.
Världar liksom.
Coola lyft.
Ja. Det där raserades ju ganska fort när vi insåg att vi inte tycker att det är så jättekul. Och då vet jag också att vi såg några som bara, ja, men hade randonerskidor och gick liksom upp i liftspåret. Och så försvann de liksom ovanför liften. Jag kommer ihåg, och så kom de ner kanske någon timme senare. Och jag kommer ihåg hur jag bara, wow. Vart har de varit? Alltså vart har de varit? Hur tog de sig ens upp? Alltså det måste ju vara jättefarligt att vara där uppe. Och det var ju inte länge, det var ju 3 år sedan liksom. Och nu bara, ja. Så att, jag vet inte, det är jag som bara, jag har bara flyttat gränsen lite mer hela tiden.
Och det var aldrig någon fråga, någon tvekan om att ni skulle bo ihop?
Nej, jag tror jag hade ju tänkt först att jag skulle upp hit. Jag hade ju pratat med någon kompis om att jag skulle flytta upp hit och göra säsong liksom. Tänkte att jag skulle till och med bli skidlärare och att man skulle så här, skaffa sig ett riktigt jobb. Men så blev det ju du och jag då, för du kom ju hem, du hade ju rest ganska mycket efter de 3 åren efter du gick ut gymnasiet och jag var kvar i Umeå. Så reste ju du väldigt mycket. Och då kämpade jag ju på med Per Elofsson där i skolan. Alla sportspegelreportage. Så där kanske jag låg lite före med att jag ändå gick in i att jag ville träna mycket. Ja, för jag tänkte att någon gång kommer jag ha utdelning av det här. Ja. För att jag kände ändå att det drog i mig att jag ville lägga ner tiden på att träna.
Och du kände, märkte du att du hade talang?
Men alltså, det var väl mer att... Ja, men det gick bra för mig i fotbollen där ett tag. Det gick liksom... Jag
menar, vad hade du för position?
Mittback.
Mittback.
Livsfarlig. Jäklar. Ingen som sprang från mig.
Ja, jag älgade mycket. Jag behövde ganska lång. Jag ville lyfta backlinjen ganska högt så att jag fick ganska lång sträcka på mig och älga i kapp liksom. Och sen blir tackling på dig och så.
Ja. Det var ju en fin tid i livet när jag fann också spela samma lag och vi alltid backade upp varandra. Så här, om någon var taskig så kunde man liksom komma och knuffa dem i ryggen och så här. Alltså, det var kul.
Nej, men så där någonstans tror jag ändå på gymnasiet att det föddes att jag kände att bara, men jag vill ju träna. Det jag vill göra.
Ja, jag tror det var mer så här för dig att bara jag vill åka Vasaloppet och
ja, men en svensk klassiker kunde
jag tänka mig att göra. Vi hade någon släkting som sprang fjällmaraton bland de första åren.
Ja.
Och vi bara wow, hon sprang ett maraton i fjällen.
Ja, alltså det var så mäktigt. Jag kommer ihåg vi liksom bara ältade det där och ältade och ältade. Ja. Det är fränt att se hur man kan flytta liksom.
Hur gamla var ni då ungefär?
Jag var just innan vi flyttade hit typ.
Ja.
Så 4 år sedan då.
Mm.
Och det här är också en jätterolig anekdot. När Fanny åkte Åre fjällslopp
som är ett skidlopp som går här. Hur långt var det? 7,5. Och vi kände inte Ida Nilsson på den tiden. Men eller vi var bekant med henne, så vi visste liksom, och hon åkte ju då före Fanny. Så kom i mål före, och sen så duschade vi tillsammans. Och Ida, hon började sätta på sig örhängena och bara sminka till sig. Och vi bara, var ska du? Hon bara, nej men jag ska på fest. Och jag och Fanny bara, alltså du har åkt 7,5 mil skidor. Hur kan du ens tänka att du ska vara uppe något mer? Ja. Alltså det var så overkligt att hon skulle göra någonting mer. För att i våran värld hade ju du gjort typ världens största bedrift att ta dig 7,5 mil på skidor.
Laddat med kroppkakor.
Ja, precis. Alltså, vi hade ju, för mamma var på besök också. Och jag vet inte vad, nej, jag tror inte ens att jag tänkte att jag skulle åka. Det var liksom orimligt. Så vi hade ju alla laddat för fan, ni skulle åka med 7,5 milen och laga mat. Och det var liksom,
hela släkten
i
husen. Hon kanske kan dö. Vi vet inte. Det är aldrig någon i släkten som har rört sig så här.
Vi hade minnesstund innan. Ja. Det var liksom, nej, men, så det var också så här. Ja.
Hur viktigt tror ni att det har varit för ni delar liksom allting, ni delar både med och motgång.
Mm.
Men hur viktigt har det varit liksom för motivationen att fortsätta med det här, att ni faktiskt har någon att dela allting med? För att det blir liksom, ja man, delad glädje, dubbel glädje, bla bla bla, men det är ju sant liksom.
Mm.
Att man blir mer sporrad av det faktiskt. Om till exempel, om du Fanny hade börjat liksom kliva in i den här världen helt själv och kanske gjort något lopp, och sen så bara, hade du kanske inte riktigt någon att riktigt dela det här med. Tror du att du fortfarande hade försökt eller fortsatt med det? Eller har det blivit liksom mer att ni har boostat varandra? Förstår du vad jag menar?
Mm. Nej, jag tror absolut att vi lyfter varandra i det här och gör att man vill fortsätta utvecklas. Så jag känner att det dras ju mer och mer till att jag kanske känner att vi vill göra saker ihop istället för att vi faktiskt ska göra saker mot varandra.
Mm.
För det är ju lite jobbigt tycker jag,
ja,
att vi ska ställas mot varandra. För att det blir en sån stor del av mig. Så kan man ju känna. För det är som du säger, ja, med och motgångarna är ju verkligen något som påverkar. Om Erika känner att hon är dålig, så påverkar ju det mig också, eftersom vi är så pass tajta.
Mm.
Så det...
Är ni tävlingsmänniskor?
Det här är ju typ... Det är en svår fråga. Alltså, ibland kan jag tycka att tävlingsmänniska förknippas ju kanske med någonting dåligt.
Jo, jag förstår alltså vad du menar.
Alltså att det blir liksom att då ska man vara bäst, annars...
Det är det viktiga, ja, det viktiga att vara bäst.
Och, och det kan jag väl inte känna att jag riktigt förlikar mig med.
Nej.
Men jag kan ju känna att jag vill göra mitt yttersta. Och jag brukar ofta prata om att jag tror att det är så viktigt att inte låta ens... Alltså min prestation ställas mot någon annan. För jag kan inte låta någon annan styra om jag ska vara nöjd med det jag gör eller inte. Jag kan inte låta, om någon annan springer superfort, göra att min känsla ska bli dålig för det. Så det tror jag
tänker att det där är ganska mycket med rutin att göra också. Att man, om man har gjort, om man har ställt upp i många tävlingar så att man vet lite grann hur det funkar, då har man kanske lättare att hantera det, antar jag. Och just det här att ja men visst, jag kanske inte hamnade på pallen, jag kanske hamnade på 10:e eller 15:e plats, men jag är ändå så sjukt nöjd för att jag har haft en jättebra känsla, typ 10 minuter snabbare än jag var förra året på det här loppet och allting så.
Mm.
Men samtidigt så antar jag att det som driver den framåt också i viss mån måste ju vara liksom att man ändå... Ja, men det är väl kanske det som skiljer en bra sportmanship. Jag vet inte om det finns någon bra översättning till svenska, men just det här att man, när tävlingen går, när startskottet går, då är man, då tävlar man.
Jo,
men sen så precis innan så är man jätteglad, och precis efteråt, efter mållinjen, så är det liksom skitkul att hon vann, eller att han vann, eller att de kom före.
Ja, men för det kan jag känna med prestationer, det jag försöker lyfta i det, att ja, men jag kan ju se till andra och se upp till det de gör och se att de springer superbra. Och det kanske jag ska vända då till att ja, men jag var faktiskt så här nära den här personen, och det gör att jag kan vara nöjd med det jag gör istället. Det blir lättare att se det på det sättet, och då den dag jag kanske skulle slå den här personen som jag sett upp så mycket till, då säger ju det lite om min prestation, och det kanske blir lättare att applicera någon slags lycka över det jag presterat.
Men han känns ju också mycket som att det handlar om att lära känna sig själv också. För det är ju, ja men som du sa, ju fler gånger man utsätter sig liksom för tävling, man hittar ju på något sätt något nytt hela tiden. Och det handlar kanske inte bara om jämförelse med sig eller med andra, utan det är ju mest med jämförelse med sig själv på något sätt.
Men ja, jag vill vinna, så jag är en tävlingsmänniska.
Nej, men ändå segern sötman ska man ju liksom inte skämmas över.
Att nej, absolut nej. Inte. Det är svårt att särskilja också. Alltså, när är man nöjd?
Mm.
Är man nöjd när man... Ja.
Fast det blir ju... Jag kan ju känna det, att, men man kanske inte är... För så kan jag ju känna. Jag har ju haft ganska många bra prestationer rent resultatmässigt. Alltså att jag placerat mig bra. Men kanske känt att ja, men det var ju kanske inte det starkaste startfältet. Eller det var kanske inte liksom... Ja, men jag visste att det ju inte, var ju kanske inte världseliten som var där och tävlade så. Och då är det ju klart man blir nöjd. Men jag känner ju fortfarande att här, ja, men jag ställdes ju inte mot de bästa. Och sen kanske det hade gjort mig ännu bättre. För det är ju det man hoppas också. Att ställas mot de bästa ska göra mig bättre. Det är ju därför man också vill vara med i en tävling.
Mm.
Men sen är det också det som är roligt med det här med att man springer långt och länge. Det blir också så mycket tävling mot sig själv. Det tycker jag i alla fall. Mm. Typ startskottet går på de här tävlingarna som man kanske till och med i början inte ens vet om man kommer klara. Då är det så mycket bara där och då vad jag känner. Alltså det spelar ingen roll vad som händer runt omkring mig. Jag kan bara lyssna på mig själv. Och om jag då kommer 25, 50 eller om jag vinner. Det känns, i alla fall för mig, kan det då kännas väldigt irrelevant. För jag kan som bara göra det jag själv kan liksom.
Och sen så är det också någon slags, och jag vet inte om det är någon så här naiv, rosa, skimrande syn på det hela. Men jag inbillar mig att folk som tävlar inom, eller egentligen så fort man är ute väldigt mycket i natur. Och, att en så stor del av tävlingarna sker i natur. Där naturen och miljöerna och elementen har spelat en så pass stor roll.
Verkligen.
Så gör att man blir väldigt mycket mer ödmjuk. Dels mot sig själv, men även mot... Ja, men, det är en sak om man springer till asfaltslopp eller så här, där förhållandena är ganska förutsägbara. Jo. Medan här försätts, här kastas alla in i liksom en torktumlare med det kan vara isigt på bergen eller det kan vara torra fina stigar eller det kan vara jättekladdigt och sådär. Och då blir liksom, man kan liksom inte riktigt de här riktigt tävlingsmänniskorna kanske aldrig riktigt får komma fram liksom.
Nej, men det är därför typ en viss typ av människor håller på med banlöpning till exempel. För där får du alltid så svart på vitt. Alltså du kan ju gå till varje träning och veta exakt hur snabbt ett varv går på banan. Men här är det ju som att ja, men, ibland tar 5 kilometer en timme och ibland tar 5 kilometer 2 timmar. Det vet man liksom inte, för det är så mycket annat som spelar roll. Så att, ja, absolut, så spelar det nog mycket.
Jag intervjuade Sten Angermundvik uppe i Tromsö.
Mm, yeah.
Och han sprang ju, nu står det stilla i vilket, vad tävlingen hette, men ett lopp i Spanien tror jag. Mm. Där han slog Killians då, rekord. Mm. Men han, där sa Killian just att, eller Stian sa att, ja men det året jag sprang det var så, det var väldigt, väldigt torrt.
Mm.
Och det året Killian sprang var det väldigt blött.
Mm.
Så han bara, alltså jag tycker att han liksom så här typ lite obekvämt att man ska göra en sån jämförelse. Mm. Och det är ju sant, för att det är ju två helt olika lopp då.
Ja, verkligen. Det blir två olika tävlingar.
Mm. Ja, men om de hade sprungit i samma, men då sprang ju inte, för han hade inte sprang inte samma år som Killian då. Men om de skulle springa samma år och han skulle, då är det en helt annan grej.
Verkligen. Men det är det som blir också lite svårt i en sån här sport där man känner att ja, men det är ju svårt att säga vem som är bäst.
Mm.
Det, och det är kanske det som gör att man också blir lite mer ödmjuk i en sån här sport. För det är som du säger, men på bana då är det varje varv är exakt lika långt vilken bana den springer på. Så där kan man verkligen säga, men nu har den här sprungit snabbast i år.
Mm.
Det kan vi klocka. Men det går ju inte i, liksom, i sån terräng som vi rör oss i.
Nej, verkligen.
Där går det ju liksom inte att utse på samma enkla sätt att den här är bäst. Så det är kanske därför man känner att ja, men, man tar dem lite mer ro.
Jo, men precis.
Om vi ska gå tillbaka till er flytt hem till Jämtland igen. Hur fysiska var ni när ni flyttade hit för 4 år sedan? Var ni liksom träningsmänniskor då också?
Alltså vi var väl väldigt så här, ja, jag tror att man var ju träningsmänniska, men mer liksom vardagsmotionär. Alltså vi var ju nöjda med att vi stod i liften på dagarna och sen får vi typ till gymmet på kvällen. Och jag tror att vi tyckte att det var mycket om vi sprang liksom 3 gånger i veckan.
Mm, ja, men jag tror att alltså, sommaren innan vi flyttade hit så hade jag ju som mål att jag skulle springa milen.
Alltså en gång.
Ja, alltså det var ju så här, jag ska ut och springa den här milspåret som är hemma. Det tycker jag är bra att jag har gjort det en gång per sommar. Så att det säger ju lite om hur fort det gått, ja, att flytta liksom gränserna.
Ja, alltså jag kommer ihåg, det var också sista sommaren vi bodde i Umeå. Då sprang jag 2 timmar. Och jag kommer ihåg också när jag kom sista lilla knixen upp. När jag kollade på klockan och jag snart sprang 2 timmar. Jag började gråta. Bara, jag klarade det, 2 timmar. Och det var så stort.
Ja, men det var ju stort då, ja, det stort. Det förtar ju, det är liksom inget, det var ju upplevelsen.
Absolut.
Var ju densamma.
Alltså jag ser inte ner, herregud, 2 timmar är jättelångt att springa. Det är inte så, men det är bara så här hur fort det ändå går att flytta den gränsen.
Men så att, vi har ju alltid varit såna som hållit igång. För jo, det vill man ju inte säga, det är inte så att vi har legat på soffan och sen bara en dag fick vi för oss att nej, men vi ska ut och röra på oss och så bara var man ute flera timmar.
Nej, nej, nej.
Och men det, som det... sagt, det har varit fotboll, som man har spelat fotboll 3 dagar i veckan typ. Ja. Och sen då när det inte var fotboll så skulle man ändå springa 5 kilometer 3 dagar i veckan. Typ.
Men det är väl det mer jag vill komma till. Inte att jag är någon form av övermänniska som bara har kommit, kan nu springa så här, utan mer att det är så lätt att flytta gränsen. Jag tror att ja, men folk blir lätt bekväma med att man tror att man bara ska orka 5 kilometer för det är vad man alltid har gjort. Men
och lite den här frågan som man ganska ofta får, så här, men tycker du alltid att det är kul? Mm. Så tycker jag alltid skrivit att det är roligt. Ja, och det är, alltså det tyckte jag inte i början. Alltså nej, det var verkligen att slita sig ut. Alltså det är klart att det är skittråkigt att känna att man inte ens tar sig upp för en backe typ, utan att känna att lungorna liksom vill vända sig ut och in. Men det är ju så fränt det här med att känna att för varje gång jag gör det så blir det bättre. Eller att jag vet att det kommer, idag är det jättetungt, men jag vet att det finns de här dagarna då jag bara vill vara ute hur många timmar som helst. Så det väger upp alla de här gångerna som man bara far ut liksom.
Och vi har ju pratat om det också när vi pratar om löpning. Att jag tror att många också som bara säger, alltså man får lite bilden av media att löpning ska vara en sån här sak som bara blir en aha-upplevelse och att man ska älska löpning och det ska vara det mest fantastiska som har skett. Men det är ju jättefå personer som faktiskt känner så första gången de springer. Mm. Det är på något sätt någonting man måste också träna upp. Att det ska bli kul. Mm. Det händer inte från en vecka till en annan.
Men som vi pratade om här innan, att ja, men idag i samhället så ser det ut som att man vill ha respons direkt. Mm. Ja, men jag vill vara löpare. Mm. Ja, då får jag köpa mig ett par löparskor, ett par tights och en jacka. Jag är löpare. Ja, men det betyder inte att du kommer springa superfort eller precis i de tider du vill eller att det kommer kännas jättelätt. Men man vill ha lite den responsen. Liksom.
Och alla vill ha någon slags quick fix. Alla vill veta.
Alla vill ju fråga det här också. Hur ska jag träna?
Ska du intervjua Erika? Fråga hur man ska träna för att man ska bli... så här, alla vill... min standardsägning är att jag brukar säga så att innerst inne vill folk egentligen, de skulle vilja höra, ja, men vet vad du behöver göra? Gör 20 tåhävningar varje kväll. Så det är egentligen, det är hemliga knepet. Så kommer du bli jätteframgångsrik löpare, jättesnabb löpare.
Ja. Men jag tror lite grann också så här att, ja, men det är inte som att folk tycker att det är askul att borsta tänderna. Men man gör det ändå, för man vet att det är bra. Och lite samma sak är det med löpning, att, eller man skulle kunna tänka så när man ska börja springa. Att bara, men varför ska jag springa? Oh, men det är väldigt bra. Alltså hälsosamt. Det är liksom, jag vill någonstans. Jag vill ha friska tänder. Jag måste borsta tänderna. Mm. Och till slut så borstar man ju bara tänderna 2 gånger per dag utan att tänka på det ens. Och så blir det lite med löpningen också. Till slut så springer man bara för att man bara gör det på något sätt.
Ja, men det är så här, folk måste inte bara gilla löpning. De måste även gilla att gilla.
Ja,
de måste vilja att vilja.
Ja, exakt.
Ja, men det där,
och det är en liten skillnad. Ja, det är en trappa liksom.
Ja, men där vi pratar mycket om det här med att använda ordet vill och måste.
Mm.
Och jag tror att ladda någonting med att jag måste fara ut och springa. Då tänker man så här, oh shit, aj gud, jag orkar inte. Mm. Aj, jag måste ju ut och springa. Istället för att säga, ja, men jag vill ut och springa. För jag vill komma till den där känslan av att det ska vara lätt. Eller jag vill se det där vackra. Mm. Eller jag vill känna känslan efteråt. För det kan ju vara så, man kan fara ut och springa för att man tycker att det är skönt att komma hem. Man behöver inte alltid känna att
just löpningen,
att det är just löpningen som är fantastisk. Och jag kan förstå folk som har ett elljusspår hemma. Det är inte jätterogivande. Alltså jag skulle ha svårt att motivera till att fara ut. Men då kanske man måste sätta upp ett mål av att, ja, men jag ska upp till fjällen och springa den där turen. Ja, men då kanske man måste ut i skogen och på elljusspåret bara för att jag vet att, ja, men den där veckan som kommer där, då ska jag få springa mellan stugor på fjället och då vill jag orka det.
Just det.
Sen tror jag att, och det är just bara att känna den här känslan av att man orkar saker och ting, det är sånt självförtroendehöjande. Jag tror att många människor skulle alltså lita på sin egen liksom, eller få en bättre självkänsla av att bara veta att man kan springa en mil. Eller veta att man kan springa en timme. jag tror att många skulle växa av den liksom.
Men har ni alltid varit bra på att flytta era gränser liksom?
Är det ja, vi är så naiva. Ja. Vi fattar ju inte att vi inte kan grejer.
Pappa har alltid sagt, du kan hoppa från 10:an Fanny, då hoppar jag från 10:an.
Ja.
Klättra lite högre.
Ja. Och okay, ja. Så att jag tror att det sitter mer i det att vi bara, det vore väl inte så svårt, tänker vi.
Alltså som
jag
nu.
Det.
Ja. Som nu typ när vi skulle springa den här tävlingen i Pyrenéerna också. Att vi hade ju inte kollat upp någonting. Vi hade ju inte med någon utrustning.
Och vi visste det var ett stage race på 7 dagar, eller?
Precis, ja. Så man sprang från ja, punkt A till punkt B och så övernattade man där och sen började man där igen och så var det 7 dagar. Det var totalt 250 kilometer, 15 000 höjdmeter. Ja, och vi hade inte tittat upp någonting. För det första så, första dagen, då skulle vi upp på 3000 meter. Vi hade inte akklimatiserat oss eller någonting. Jag varit ju helt saftad första dagen. Alltså,
så vi har sprängt.
Vi hade också med oss bara ett par stavar. Så fan, vi fick ju dra med de här stavarna första dagen som en liten tåg. Alltså, det var, jag var helt, för vi, jag hade ju behövt vara där kanske några dagar innan och bara fått, ja, akklimatisera mig. Men nej, nej, nej. Så det var ju. Så sådana saker, vi tänker inte att det är omöjligt. Ja, men det där klarar väl vi.
Du skrev, jag copy-pastade faktiskt en grej som jag tror att det var du, Fanny, som skrev det. Och just det här efter det, efter det här loppet som ni då vann i er kategori. Alltså ni vann då. Trea totalt eller något sånt, eller? Eller hur var det?
Femma totalt.
Ja. Okay. I alla fall, du skrev så här efteråt att just att när ni var helt färdiga och sådär. Och sen skrev du att det var så skönt och bla bla bla. Och sen så var det skrev du så här.
Oj,
det var ett ljus som föll. Kanske är det för att jag vet att min kropp behöver vila. Den behöver inte min energiska och naiva personlighet just nu. Och är det det liksom som är nyckeln till er, vad ska man säga, framgång? Just att ni är liksom... Ni vet inte bättre. Ni är ut på så här, nu springer vi 10 timmar. Jo, men det klarar jag nog. Och sen så visar det sig att ni klarar det. Den här förhållandet mellan så här, mind over matter. Att liksom om hjärnan bara tror det så kan man göra det väldigt mycket.
Ja, men jag tror också, det handlar väl också om det här med att vi är duktiga på att typ fantisera. Alltså vi målar upp en bild av någonting som vi vill. Och så bara blir det. För att ja, men typ som det här med husbilen. Vi bara, ja, men det skulle vara lite, tänk vad mysigt att ha en husbil. Och så blir det som att vi nästan leker att vi skaffar en husbil. Och så helt plötsligt har vi en husbil. Och så, ja, så det är nog mycket med att alltså, vi är naiva.
Ja, vi bara verkligen.
Tror att saker ska hända.
Men vi är en del av det här samhället där vi vill ha respons direkt.
Direkt bara, det ska vara en husbil. Bara, ja, kom hit. 10 timmar bara.
Nej, jag vill vara en maratonlöpare här. Jag springer ett maraton.
Ungefär
så. Nej, men så är det nog verkligen. Det är nog...
Alltså det är fruktansvärt mycket man kan åstadkomma genom att bara lura sig själv.
Ja.
Tror jag.
Nej, och men att som sagt, att gå... Själv. Ja, och att liksom hela tiden påminna sig om en tanke. Om att påminna sig om en känsla. Om att undra, om att fundera. Mm. Hur känns det att springa så här långt? Vad händer?
Nyfikenheten.
Ja, och att fundera på den under tiden då det inte sker också.
Ja.
Men är ni nyfikna även på liksom... När ni liksom kraschar och när ni liksom går över bristningsgränsen. Är ni nyfikna på det också?
Nej.
Var den går?
Nej, jag är nog inte så nyfiken på att se hur vad som händer. Alltså, kanske mer hur jag skulle tackla sånt. Det kan jag tycka. Alltså, jag tycker att det är väldigt mentalt. Alltså, för man har ju insett kroppen klarar väldigt mycket. Och det som du säger, det sitter nog mer i hur jag tänker än vad kroppen klarar. Så att jag ser det nog inte som att jag vill gå in i väggen eller att jag vill springa sönder mig. Eller
vad, nej, när går jag, men det liksom behöver inte vara så brutalt, men ändå liksom om man tänker den, ja, men om man skulle köra så här ut i MB till exempel någonting,
ja,
och liksom
absolut.
Att man, för då kan jag tänka mig att då är man ganska, ja, det är väldigt lätt att komma väldigt nära en gräns på att ja, men då orkar jag faktiskt inte ett steg till, nu bryter jag.
Men så kändes det ju lite grann nu inför den här stage runen vi gjorde. Alltså vi
hade ni klarat en dag till?
Ja, men det hade vi. För vi var ju bäst sista dagen.
Ja, yes.
Herregud.
Då var vi 3:a. Så den här kom.
Nej, men så att, men det var väl mer att vi åkte ner dit. Och så var det ju som att vi började titta på varandra. Alltså, vi kanske inte ens klarar det här.
Nej.
Och bara...
Började inse och vi skulle så, bara... Ja, men här ska man bara avverka en ultra mitt i veckan. Och sen dagen efter ett
fjällmaraton igen. Och bara... Och så att vi hade inte riktigt tänkt vad vi skulle vara med om. Och där stod vi lite grann och bara...
nej, vi kanske inte klarar det här. Och andra dagen jag fortfarande fann i drog mig som ett litet tåg där ute.
Men alltså, ni sprang, du hade stavarna.
Ja, och jag höll i trugorna.
Ja.
Och så gick höll jag så här i liksom de här banden på stavarna. Och så kunde jag ju...
Som en sån här gaspedocka.
Okay. Ja, typ. Alltså jag hängde så här.
Hur bra ni gatt?
Så andra dagen, då hade vi också lite... Jag var ju ganska då nere för att det gick så dåligt och bara klagade hela tiden. Så då var det som att vi fick komma till någon breaking point och bara, okej, men vill vi göra det här? För jag kom ihåg och grät andra dagen och bara, jag orkar inte det här. Men då var det som att vi bestämde, bara, men vi gör det här, vi har inte brutit än. Så att vi måste ju kliva på imorgon och bara köra. Men, så vi var ju ganska nära brytningspunkten.
Uh-huh. Ja, men mer bara för att det kändes som att vi var på så himla olika nivåer på något sätt. Alltså känslan var... Och jag förstår, det blir ju jobbigt att hela tiden känna att man är den som är dragen i ett par stavar.
Alltså, det var lite för det.
Ja, alltså jag förstår det. Så jag har full förståelse. Men det var ju också som vi sa där efter den dagen, att vi bara, men det här ska ju vara kul. Vi gör ju det här för att det är roligt. Och kommer man i mål och gråter, då är det ju inte roligt.
Nej.
Så det finns ju sådana dagar... För den också. Mm. Alltså man är inte mer än människa. Så att det är klart att man kan vara slut på energi och trött. Liksom.
Hur funkar snacket när ni... För där tävlade ni i...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
För man var tvungen att vara 2-3 personer egentligen. Har ni gjort några sådana tävlingar förut?
Alltså det är väl Keb Classic då, som är en skidalpintävling. Den har vi gjort 3 år i rad.
Ja.
Och det har ju varit också tvåmannalag. Men jag tycker att alltså, när vi hittar en balans, då är det väldigt bra.
Ja.
Men ibland tar det lite tid innan vi hittar den balansen också. Men det är ju det som är spännande med en lagtävling. Man kan ju inte vara själv. Man måste ju vara två.
Har ni olika roller och olika styrkor och svagheter?
Ja, men vi har ganska tydliga roller ändå.
Tycker du?
Ja.
Vad har vi för?
Djuret och våra...
Ja, alltså jag tycker att du är lite hårdigare än jag.
Vad har vi för roller?
Okej, du har varit så himla osäker nu. Nu har jag osäker också.
Nej, men säg vad du tänkte.
Nej, men jag tycker ändå att vi är... Nej, men... Jag har varit nervös att säga det.
Nej, säg det.
Intervjun som satte stopp för er vänskap.
Nej, inte så. Jag tycker bara att det känns som att du är ju väldigt, väldigt duktig på att hålla dig positiv. Alltså, du har ju en otrolig förmåga att bara vara så här, ja men positiv och bara köra. Jag är ju mer självdestruktiv. Jag kan ju bara,
det går åt helvete.
Jag är fan sämst. Alltså det är ofta det blir liksom, jag känner att jag är mer Biggest Loser. Och det är inte så känner jag mig. Och fan, det var, kom igen nu för helvete.
Men det var där jag tyckte vi skilde oss lite. Jag vill inte säga det där.
Men jag vet inte.
Jag menar inte att du är Biggest Loser. Jag menar det mer bara att
ja, men därför liksom... vet ju inte jag vad jag bidrar till egentligen, mer än att jag är din lagkamrat.
Jo, men det gör det ju verkligen. Schasa bort kossorna på
träningen. Ja, just det! Det är det enda jag är bättre på. Men vi passerar såna hagar med lösa kor och fan, det är livrädd kossor.
Ja, vad
de är. Så att, då när det enda stavparet vi har, då bara hör jag bakom mig, fan, bara sätter ihop stavarna så ska jag kunna slå korna liksom.
Nej, men
Ja, men okej. Okay. Fanny var alltså bäst då 24 av de här 25 milen. Den där en milen när det var kossor då.
Nej, men så här ska man säga. För att det är ju ofta så när man är lite trött, som man blir när man springer så här långt, så blir ju alla känslor så mycket mer förstärkta.
Jo.
Så det är klart att min känsla av att jag är stark, jag orkar dra dig, jag liksom kan hålla mig positiv för jag har lite extra energi, det är klart att det lyfter mig ju ännu mer.
Jo,
det är en sån situation. Och känslan för dig, ja, jag blir dragen i ett par stavar, jag är den som kommer sist upp varje gång, jag är den som får kämpa i varje steg, det gör ju att din känsla blir ännu liksom
förstärkt åt det hållet också.
Absolut. Så att just, det är ju väl också det som är så fränt att hålla på med det här, att man får sånt känsloregister.
Ja, verkligen.
Men är det någonting som ni kan se att det har påverkat er även utanför de här miljöerna, utanför löpningen, utanför skidalpinismen, att ni har ni, vad ska man säga, skulle folk som umgicks med när ni var, när ni bodde kvar i Umeå och sen så bara träffa er nu när ni gör det ni gör nu, skulle de säga att amen, gud vad ni har förändrats, eller ni har mognat, eller ni har så här hittat er, eller blivit mer lugna och trygga, har det färgat av sig på någonting?
Jag tror jag är ganska samma, alltså jag tänker att lite, vi är ju lite av de här typerna som vi är under tävling i vanliga fall också. Alltså du är ju mer färgstark på det sättet att det kan svänga mycket mer än vad det gör för mig. Men alltså jag är kanske lite mer vårdare, håller samma, håller det liksom sansat så där.
Alltså det där djuret och vårdaren, det började som ett skämt, men nu började
så att det känns
det, det känns som det är liksom det som har länge i
det. Det är nog rollen du har.
Nej, men så tillbaka då till om folk skulle se en stor skillnad i hur man är, så tror jag ändå man har sett tendenser till det här hela tiden.
Jag tror också att barndomsvänner säger så här att det är inte konstigt att du håller
på med det. Nej, att det är du som har hamnat där liksom.
Men jag tror att man har ju på något sätt ändå hamnat i en mer roll som man, ja, men när du är ung, du väljer ju inte ditt liv själv på något sätt. Men nu har man ju ändå hamnat någonstans där man vill vara. Så det tror jag ju speglar i att man känner sig mer trygg liksom. Ja.
När ni är ute på de här långa, både träningsturerna men även tävlingarna, när ni inte springer tillsammans utan när ni springer ensamma för er själva, var tar era tankar vägen då? Styr ni över det eller glider det bara?
Jag tycker bara att man hamnar i någon form av vakuum. Ibland kan man ju vara ute i flera timmar, så kommer man hem och bara alltså jag har typ tänkt mycket, men man tänker ändå ingenting. Fast man kommer ändå med lösningar på saker som ibland kan vara jag tycker man hamnar i någon skön så här flow i huvudet. Du tänker ganska mycket tror jag.
Ja, jag tänker, alltså jag kan nog tänka mycket på vad jag ska laga för mat, vad jag ska strukturera upp. Alltså så kan jag tänka mycket. Alltså jag tycker att det är lätt att liksom få saker på plats när man springer. För samtidigt blir det så himla så här, ja, men jag kan ju inte göra något av de här sakerna.
Det är ju väldigt skönt.
Det är så otroligt skönt så här. Ja, men spelar ju ingen roll hur mycket jag planerar maten, för jag kommer ändå inte kunna göra maten nu. Eller det spelar ingen roll hur mycket jag liksom tänker att jag ska ringa det här och ordna det där, för jag kan ändå inte göra det nu. Och där någonstans tappar man sen tråden, och då börjar det liksom bara
flyta omkring.
För jag kan ofta i början bara tänka väldigt, väldigt mycket. Så jag tror det är därför man också blivit lite så här, man blir beroende av att springa. Ja. För att det är då jag får slappna av i tanken efter att jag sprungit en halvtimme. Efter jag vet hur det blir efter man sprungit efter 2 timmar, då börjar man liksom, då går tankarna segt.
Det är därför dagar man inte tränar, då blir man ju helt...
Ja, högvarv i hjärnan.
Ja, för att man får tänka. Tänk dig att du annars 4 timmar om dagen tänker ingenting. Och så helt plötsligt ska du fylla de där 4 timmarna med tankar. Hjärnan typ brinner upp. Men jag tror ju att både du och jag, alltså våra hjärnor tänker ju ganska mycket. Alltså det är som att
man reflekterar.
Ja, man reflekterar över väldigt mycket och ser detaljer och tänker flera steg framåt och sådär. Så jag tror löpningen är ganska skönt, bara för att det blir liksom... Man kan inte göra så mycket annat.
Den där chattrande apan.
Det bara försvinner där.
Ja, först får jag styra upp strukturen och tänka, men det är det här sakerna jag gör nu då. Och sen när jag har gjort det första kvarten, då kan jag bara, vad bra, nu har jag ju koll på det där. Och sen så tycker jag att det är så fränt när man alltid kommer hem, att då kan det gå så lätt. Då kan jag bara, men det är så här. Eller ja, men jag gör på det här sättet. Och det är ju verkligen den fräna effekten med löpningen. Eller rörelse överhuvudtaget.
Vilken roll spelar naturen och omgivningarna i allt det här när ni är ute?
Stor roll.
Ja, stor roll.
Alltså det är ju största drivkraften. Alltså det kan jag ju verkligen känna att jag skulle ju mycket hellre kunna vara ute många timmar i vackra landskap än att känna att jag kunde prestera på en tävling.
Ja, alltså om man var tvungen att välja skulle man ju tveklöst välja bort själva tävlingsmomentet.
Alltså om jag kunde vara ute 8 timmar varje dag och springa ett vackert landskap utan att skada mig eller känna mig liksom trött på det sättet, så skulle jag välja det. Alltså överallt vad som heter prestationer eller att vara bra.
Vi brukar ju prata bara, tänk om det fanns ett piller som man kunde äta som man liksom varit såhär,
kallas doping.
Ja,
precis. Nej, kallas doping. Eller läppsalva.
Så jag kunde fortsätta men utan prestige. Men alltså att det fanns liksom, kroppen kändes fräsch varje dag. Man bara kunde vara ute. Och...
För även om man gör saker på lust så blir man trött. Man blir sliten och man måste massera ut muskelknutar och tänka på liksom, att allt håller. Så är det ju.
Men det är ju absolut naturstyrt. Alltså det är fantastiskt också att få så här, hela sitt liv styr vi bara utifrån naturen på något sätt. Vart vill vi vara, vad vill vi se?
Och sen behöver inte naturen alltid vara en solig dag. För nej, det kan jag känna.
Ja, nej.
Bara, nej, men det får gärna vara bara helt dimma på fjället. Det behöver ju inte vara till spektakulära vyer så, men det ska vara liksom någonting med naturen som är... Sen betyder det inte att jag aldrig är på gymmet eller att jag tycker att ett inomhuspass är värdelöst. Det är inte så, för ofta är ju det kanske att jag tänker att det är vägen till att få se något vackert.
Så kontraster är ju alltid liksom, ja, det förhöjer.
Men ni går igång på det här när det biter tillbaka lite.
Ja, fasen, det är kul. Alltså det är roligt med de här dagarna också, som i vintras där det bara blåste typ 25 sekundmeter. Det var så här, man stod uppe på en topp och bara jackan liksom 90 grader.
Jag måste bara få på mig den här jackan, bara, annars är det blåser. Ganska kört när jag ska ut för det är kallt liksom.
Nej, det är också. Jag fick faktiskt frågan en dag när min kompis som bara, men vad skulle du göra om det liksom bara spöregnar ute, det bara blåser? Jag bara, jag är ute och springa. Ja, men alltså det är så skitdåligt väder. Jag bara, ja, fast det spelar ingen roll. Nej. För det är typ
fränt att upptäcka det också.
Jag kommer ju in ändå sen. Ja.
Har du funnits några avgörande ögonblick under de här 4, eller säg under de senaste kanske då 5 åren? För då antar jag att ett avgörande ögonblick har kanske varit flytten hitåt.
Ja, men det har ju varit.
Men sen, för ni har ju ändå på något sätt, nu har ni ju tagit er till en position där ni ändå är, vad ska man säga, kända, eller nu gjorde jag citationstecken, men jag kan ju stryka några citationstecken. Nej, men för ni är ju ändå liksom, ni har ju blivit profiler och ni har ju liksom sponsorer och ni åker iväg på tävlingar och sådär. Så att ni har ju, vägen hit liksom har ju, ni har ju passerat vissa portar och vissa val. Eller har det bara varit slumpen hela tiden?
Nej, det har ju varit vissa val.
Jag tänker också mycket att vi hamnade med dem som vi hamnade med när vi flyttade hit.
Ja.
Vi hamnade ju lite in i längdskidvärlden när vi flyttade hit. Det tror jag var ju en sån här...
Per Elofsson.
det var han som satt där i en buske.
I en buske.
Kikare.
Nej.
Alltså dels en vändpunkt var ju när vi köpte våra skidalpina grejer. Det var ju också som en helt ny värld. Som bara, att fjället var så mycket mer lättillgängligt på något sätt.
Och det var ju genom längdskidvärlden. Ja, de som ville träna mycket, vi insåg att aha, man kan lägga ner all sin tid på att träna och vara ute. Det fanns ju liksom inte riktigt för oss, även om vi gillade att vara ute.
Ja.
Så var det ändå inte, man hade ju aldrig sett sig själv som att jag skulle vara en människa som lade ner alltså 2 pass per dag och träna. Så där blev, i alla fall jag kan känna, väldigt inspirerad. Ja, så det tror jag var en stor grej som gjorde att vi hamnade här och inte på bygget. Så var jag ute.
I
klubben.
Så det är väl en. Sen är det ju också,
jag menar, att vi fick chansen att träffa Emily.
Ja, Forsberg.
Ja,
precis.
Det var ju väldigt, alltså när vi körde keb där då.
Och hur gick det till när ni träffade Emily och Ida?
Men det var det året som Emily åkte, eller körde keb Classic. Och då frågade hon om
då körde hon med Jossan och med
Charlotte Kalla. Ja, precis. Och vi var ju typ lite starstruck då också.
Hade ni koll på henne då?
Ja, vi hade varit på ett läger här i Storulvån där de hade något så öppet läger där alla fick komma och åka skidor. Så. Men då kände vi henne verkligen inte. Utan då var det ju så här, amen, hon höll i det och vi var där liksom.
Men det är klart, vi hade ju läst om henne i tidningen. Vi tyckte ju att hon var liksom...
Ja, men vi kände ju inte henne.
Nej.
Vi visste vem hon var.
Men så frågade hon om hon hade en bil som behövde köras ner till Chamonix, för hon bodde i Chamonix då. Och så frågade hon om vi ville köra ner den åt henne. Mm. Och att vi kunde köra upp hennes gamla. Så det var på den vägen. Mm. Så då åkte vi ner och var hos dem.
Bokstavligt talat på den vägen.
På den vägen, det var på vägen.
Autobahn.
Autobahn. Sverige. Ja. Och sen så har det bara funkat väldigt bra. Ida kände vi faktiskt innan Emily.
Ja.
För vi, just ja. För det är Emily
sen, som att tussa ihop
ja, dem. Precis. För Emily frågade om vi kände någon som var yogalärare. Som hon kunde ha på sitt löparläger som hon just skulle det. Ha. Och då sa vi, ja men Ida har ju gått, vi känner en tjej som ja, har gått en yogautbildning. Och hon är väldigt trevlig, så ni borde träffa varandra.
Mm. Men du klickade ju, ja. Det är roligt. Ja, just det, det har ju inte jag tänkt på riktigt.
Så att det var...
Och nu är ni Sweden Schemo Girls.
Precis, så det känns jättekul, vi har just suttit nu och tittat lite på vintern. Så det känns som roligt. Det är alltid så himla kul att bara få planera framtiden.
Ja, de får ju sådana inspirerade men
ja, verkligen. För de är inte heller några som ser något hinder, utan det är bara så här man gör det man tycker känns
roligt. Men det är fint att få vara med människor som lyfter en.
Ja, verkligen.
Som gör en till en bättre version. Och det gör de verkligen. Och att de känner att de har gjort någonting att vara med oss. Ja. För annars skulle de ju verkligen inte
prioritera. Vi är deras små sällskapsdamer.
Ja.
Men de är ju också väldigt... De är ju som lika som oss, att de är också ganska naiva när de tänker på saker och ting. Märkte man ju typ när vi följde med på deras läger förra året.
Mm.
Och jag fann att jag inte åkt särskilt mycket skidor eller tränat än så mycket. Och så åkte vi på 3 veckor då i Frankrike med dem. Och bara, det var som att gå in i en vägg dag ett, bara smack! Alltså, det var så... Jag hade aldrig tränat så mycket under en hel livstid som vi liksom
kapade på. Ja, men nu går vi upp på den här toppen och sen...
Ja, men det går jättebra, och då ska vi köra intervaller, och då ska vi köra här, och... Alltså, jag fann det blå i säng, du apatiska.
Ja, bara la typ mat på huden, för jag bara, måste ha i all näring jag kan, och jag kan inte äta.
Alltså, vi vågade inte ens lämna lägenheten, vi bara, vi kommer bli hungriga.
Ja.
Alltså, vi var så hungriga.
Ja, det var fränt, sjukt.
Men de också, det var ju också...
Ett matbad.
Han bara gjorde ett smörbad.
Vi började ju så fundera kring bara, okay, vad innehåller mest energi fast vi behöver äta minst. Alltså bara sallad går helt bort bara. Jordnötter, riktigt bra, bra. Liksom tätt näringsinnehåll.
Det är fränt.
Men det var ju likadant första året vi skulle köra keb. Det var ju Emily som bara, men det är klart ni klarar det där. Alltså jag hade inte ens haft på steg. Vi hade inte ens haft ett rep. Vi hade inte ens varit på ett fjäll.
Jag kom till första checkpoint och så har vi firat oss ner för en så här, vad heter det?
Ja, men klippa nu.
Ja. Kommer vi ner dit och så bara kommer funktionären fram till mig och kollar på mig och bara, du har inte på dig din sele rätt. Jag bara, nej.
Kollar på mig också bara. Ja, inte du heller.
Ja, men säkert, säger han.
Bra, då har jobbat det bra där. Ska få ta på oss på stegen första gången vi tar ut dem med ryggsäcken och bara, hopp, hur gör man det här? Det
bara rassel.
Ja, vi bara typ satt dem fel håll. Alltså, det var ju...
ja.
Så vi vågar aldrig mer lita på Emily när hon säger att vi ska klara det. Den här klarade är säkert. Jo. Ja.
Men har det blivit liksom, i och med att ni har blivit lite mer... vad ska man säga, strukturerade i och med den här, jag vet inte vad, satsningen.
Mm.
Har det liksom tvingat er att bli mer det här med träningen, att ni måste liksom, måste ni börja med få en annan struktur på saker och ting, och börjar ni så här göra riktade träningar liksom, så här, men nu måste jag bygga upp det här eller måste vi bygga upp det här, förstår du?
Egentligen, det skönaste är ju bara att vi har fått så att hänge oss till 100%. Alltså att vi som har släppt tanken på att vi måste göra något annat egentligen.
Mm.
Utan att vi bara får liksom fokusera på vad vill jag träna, hur vill jag träna, när vill jag träna. Vilket gör ju att man får lägga väldigt mycket fokus på det.
Mm. Liksom gränsen mellan måsten och glädjen är...
Jag tycker ju, alltså nu är man så nyfiken på liksom... vad som händer när man tränar. Så jag tycker inte att det känns som ett måste. Alltså även om man bara, ja men jag måste köra intervallpass, så är det kul för att det liksom, det blir något helt annat än vad man gjort tidigare.
Men det man kan känna är ju såhär, ja men vill man, som man oftast vill, träna 2 gånger på en dag, det tar mycket energi, det tar mycket kraft, och det gör att man inte hinner speciellt mycket annat. Alltså då vill man gärna vara på en plats hela tiden. Man har inte jättemycket. Alltså det är det som är skönt att vi är två.
jag behöver ju aldrig känna att shit, alltså jag kommer vara själv flera dygn om jag inte, alltså, mm. jag inte styr upp någonting med någon. Det har vi ju känt att det har varit optimalt att vara i husbilen,
ja, verkligen.
För oss. Då har det blivit liksom, man har tränat 3 timmar på förmiddagen, sätter sig i husbilen, äter lunch, vilar lite grann, sen kör vi någon timme, sen kommer vi fram till ett nytt ställe, där kan man träna 1-2 timmar på eftermiddagen och sen går man och lägger sig.
Behövs det liksom inget mer?
Nej, det är ju
det låter inte så dumt.
Nej, det är verkligen inte det. Det är så enkelt. Ja. Men det är också det som har blivit enkelt just på det sättet, för att då är man så nöjd med att, ja men, all tid det tar med att tvätta av sig, fixa det där och sen så är det liksom... För man har inte så mycket, som sagt, ork till annat.
Mm. Och de här dagarna med, så här, när ni tränar 2 gånger, vad kan ni ge exempel på? Är det liksom typ bara löpning då, eller kan det vara så här med intervaller och så här långpass? Och sen, alltså, hur?
Ja, alltså ganska standard är ju att köra typ, vi äter frukost, får ut på ett pass på förmiddagen, kanske ja, men, typ 2-3 timmar.
Mm.
Kom hem, äter lunch och sen får man ut på en och en halv timme på eftermiddagen. Och då är det vissa dagar att förmiddagspasset kanske är intervaller då.
Mm, och då kanske det blir ett, ja men då kortar man ju, då är man ju aldrig ute 3 timmar liksom.
Då kanske en
det har vi ju fått jobba ganska mycket med för att känna så här, ja men det är ingen förlust i att bara vara ute 1,5 timme.
För att man kan ju stirra sig ganska blind bara också på att i veckan sluta, ja men nu har jag tränat 20 timmar eller nu har jag tränat 15 timmar, men det är kanske också vad man gjorde av timmarna som spelar roll.
Och det känns ju som ännu en upptäckt att göra.
Ja,
säger att ja men hur har man ändrat synen på träning så. Och då är ju det att känna att men om jag experimenterar med att lägga in intervaller,
vad händer då?
Liksom? Hur kommer kroppen svara på det? Eller om jag kanske man kan ändå känna att vi har börjat lite mer att alltså köra olika perioder. Med att ja men man inser att ja men du kan inte träna 23 timmar en vecka och tror att du ska köra 3 fartpass, alltså intervallpass.
Och kör 23 timmar nästa vecka och nästa vecka.
Nej, det går inte. Och då kanske man får fokusera lite mer då på att känna att den här veckan kör jag många timmar. Då gör jag det. Och så blir intervallerna bara en bonus liksom.
Men vi är ju fortfarande i en sån process i att lära oss. Alltså att lära oss om träning. Och vi har ju många runt omkring oss som kan otroligt mycket om träning. Som man får input av. Och man
men det är också det som är så härligt med träningen. För att det finns ju ingenting som egentligen är rätt och fel.
Nej,
det är ju utifrån mig. Ja. Och det är utifrån vad som funkar. Och hur min kropp känns just idag. Och det jag tror att det man ofta kan fastna i är att man tror att man hela tiden ska bli bättre.
Ja.
Och att man tänker så här, men har man sin 5 kilometers slinga. Och jag sprang den långsammare idag än förra.
Och då ser man det som en förlust på något sätt.
Men så funkar inte kroppen. Alltså den blir inte bättre bara för att du har gjort det en gång. Och det beror liksom på så mycket annat. Så det tycker jag är det fräna med att hålla på med idrott på det
här sättet. Kanske är det också man skulle säga som tips till många av de här motionärerna då, som vill ha någon form av så här svar på vad ska jag göra. Bara, men lyssna på kroppen. Alltså, och ju mer gånger du tillåter dig att lyssna på kroppen, desto lättare blir det att känna igen tecken. Ja, men jag är trött. Det var därför jag inte sprang liksom 5 kilometer fortare idag. Men det betyder inte att jag blir sämre. Det är bara...
Och det betyder inte att jag inte ska ut nästa gång.
Nej, precis. Utan det är bara att... Mm. Och jag tror också att man kanske ser det så att allt bara är ett lärande liksom genom livet.
Mm.
Du behöver inte nå någonstans med allting. Det kanske bara kan få vara på ett visst
sätt. För det tänkte jag när du ställde frågan, vad ville ni bli? Och det är ganska klassiskt att man ska bli någonting. Att man tänker, jag ska komma fram till någonting. Här är slutet, nu har jag blivit bibliotekarie. Check liksom. Men jag tror att man måste applicera det på att det är inte så. Det finns liksom ingenting att här är slut. Och här...
Nu är mål.
Nu behöver jag inte
det är resan som är målet.
Ja, det låter klyschigt. Men alltså, det är nog viktigare än man tror. Att känna så här, men... Jag måste ju njuta idag.
Och så hoppas man ju också med träning. För att det är också ett annat tips man ofta har. Bara, men sätt upp ett mål om att springa ett lopp. Ja, jag ska springa milen. Mm. Eller, men det blir också så väldigt tråkigt om man ser det som att ja, men mitt mål är att springa milen. Ja, men när du har gjort det då? Mm. Är det liksom, ställer du av skorna då så blir det inget mer. Utan att man mer som... Ja, jag vet inte.
Och man inser det olika man är. Alltså, men vissa människor går ju jättemycket igång på att ha ett mål. Att varje dag känna att man ska pressas för det där. Men så funkar ju inte du och jag.
Nej, verkligen inte.
Nej, jag bara sa det där och kände hur det bara... Wow.
Pressa mig.
Jag har mål. Jag bara, vadå mål? Jag tänkte, att man går mycket mer på... Alltså... Att jag går ju mycket mer på lust och känsla än vad man går på... prestationer.
Så trots att ni har liksom lagt upp planerna nu för vinterns skidalpinismsäsong, så det är fortfarande inte, det är fortfarande inom ramen för det som är lustfyllt och
det är priset vi måste betala.
För att få vara den där vackra miljön. Liksom. Nej, men sen är det ju som så här, ja, men jag vill ju utvecklas. Och man utvecklas i situationer där man blir
obekväm.
Ja, men där man blir lite obekväm och lite pressad. Och där man känner att det inte är jätteenkelt. Så. Mm.
Men jag tror ju, alltså, man triggas ju av att vara obekväm.
Ja,
man triggas ju av att på något sätt...
Triggas ni av det i stunden eller efteråt?
Nej, i stunden kan jag tycka också att det är, och innan, att man ska få känna det här att bara, vad i helvete gör jag? Stå på världscuptävling, en sport man inte ens har liksom utövat med de som är världsbästa och tränat sedan de var barn.
Mm.
Ja, men det är lite som att spänna fast sig i en sån här berg- och dalbana.
Ni vet när grindarna åker ner och bara, och så låses de och man känner sig bara,
ingen återvändo.
Och så bara börjar tåget rulla iväg liksom. Så känns det ju ofta, men det är ju så jäkla gött när man sen har åkt hela berg- och dalbanan och liksom.
Men finns det även liksom, för jag menar vissa, ja, som vi pratade om hamperocken tidigare liksom, så här, det finns, då är det då en kam på hamperocken då, som är ganska luftig och lite exponerad liksom, när det skedde en olycka år och så vidare. Du skrev någon, du har gjort något blogginlägg på där du skrev någonting, jag tror att du drog iväg och gjorde siltravers eller någonting själv. Så det finns ju ögonblick av det ni, och nu pratar du om Erika. Det finns liksom moment av det ni håller på med som ändå är en viss, det kittlar i magen lite och det finns någon slags, och du skrev såhär, ja, men faller jag åt ena hållet så ramlar jag in i Sverige och ramlar jag åt andra så ramlar jag in i Norge liksom. Att det finns vissa, ja, här kanske det inte är jättebra att ramla.
Ja.
Går ni igång på sånt också?
Ja, men jag gör ju det. I alla fall. Jag tycker att sånt är lite spännande. Det ger ju en ytterligare dimension. Och på något sätt blir det ju väldigt mycket så här. Eller för mig blir det väldigt mycket mer så här och nu. Jag kan bara fokusera på vart jag sätter mina händer och vart jag sätter mina fötter. Det är liksom det som är relevant i livet just då. Det spelar ingen roll vad som händer någon annanstans i världen. Så därför kan jag tycka att sådana saker blir väldigt så här fräna och lustfyllda på det sättet. Sen vill man ju inte göra dumma saker, men jag blir absolut triggad av att göra när det känns lite så här, ja, jag får inte göra fel nu.
Är det där en gräns som du kan se hur du har pressat i takt med att du har blivit bättre och säkrare och skaffat mer erfarenhet? Och är det en gräns som du tror att du kan pressa ännu mer i framåt i tiden?
Ja, men det tror jag. Och man känner ju också hur man har pressat. Alltså, man kan ju tycka att det var spektakulärt att vara uppe på Mullfjället bara.
På en liten sten där.
Och det flyttas ju hela tiden. Så absolut, det tror jag.
Du då, Fanny?
Jag är ju lite mer lagd åt dödsångesthållet då. Så jag får ju lite mer dödsångest när det kommer till såna här kammar och så. Så jag går
kammar och kossor.
Jag kan kossor, inte riktigt min grej. Men då är ju känslan av att få överleva. Alltså jag får ju verkligen känslan, jag tror ju att jag ska dö. Och jag överlever. Det är ju den känslan jag går igång.
Du får livet åter varje gång.
Ja, ja, men alltså det blir det. Och det där, det låter ju sjukt konstigt. Men det är ju verkligen så. Alltså jag går ju där och tänker så här. Och det är som du säger, man blir ju verkligen där. Jag kan ju inte börja tänka på någonting. Där kan jag ju verkligen inte börja tänka på vilken mat jag ska laga eller någonting. Det har ju ingen relevans. För tar jag mig ändå inte upp här så spelar det ju ingen roll. Sen låter det ju som att vi klättrar asdramatiska grejer så. Men det är ju ändå liksom... Det kan gå illa om man trillar.
Förlåt mamma.
Ja. Så att jag går ju mer på den känslan av att så här, att jag övervinner min rädsla.
Och det är... Men det handlar ju också lite grann om att man tycker om att sätta sig i obekväma situationer.
Ja, det är det.
Alltså bli lite rädd.
Liksom. Lite.
Har något minne att bjuda på?
Alltså jag
jo, du kan säga nu när vi var med André och han firade sig ner.
Vadå, vad hände? Jag
alltså, men, vi gjorde det här på vintertid, vi skulle göra asyltraversen också. Så då kommer man fram till ett ställe och så ska man fira sig ner. Och Fanny tyckte det var lite läskigt på vägen upp och sen skulle vi då fira oss ner. Och vi var med André Jonsson som är väldigt duktig och
Han bara
hämningslös.
Ja, han bara stack ner för den här kammen. Så stod jag och fan där uppe bara okej så här. Jag liksom tog mig ner lite, ja. Och så står vi där nere och Fanny bara, hör man honom, helvete, helvete, kan inte lämna mig här? Och så Andrea bara, ja men det gör inte så ont om du ramlar.
Det är mjukt här nere.
Mjukt bara, här nere.
Men tack, det är
så 5 meter liksom ner, bara sten och en ränna som bara sluttade. Ja. Och det är mjukt om du landar. Ja, ja, så här.
Fira mig ner, bara tycker att det går så himla sekt. Jag bara, så nu ser den här himla hinken. Alltså det går ju inte, jag kommer inte ner.
Det kom liksom inte ner.
Till slut så bara jag bräsat över hela den där väggen och kommit ner liksom. Och det måste vara underhållande att se allt
det. Ja, det är det.
Ja, och sen så kom vi ner och Andrea bara, då hade ju hinken åt fel håll. Och du har inte stängt karbinhaken.
Nej.
Så bara får man liksom fira sig ner och... Så det är inte alldeles konstigt att du blir lite så osäker. Nej. När du inte riktigt litar på din egen kunskap.
Nej. Det är nog där det sitter.
Om ni ska plocka ut vilka element det är som driver er liksom. Vad är stort och smått? Jättevag och bred fråga, men jag vill att den ska vara vag och bred liksom, allt ifrån den här lilla fikaturen till syltraversen och springa 7 dagar i Pyrenéerna och världskupp i skidalpinism liksom. vad är grejen?
Alltså en grej jag kan känna i alla fall, och det låter jätteklyschigt, men att man kan inspirera andra till att göra saker. Alltså det ger en så mycket när man kan höra att någon bara... Ja men alltså, jag var inne på din Instagram och så, då kände jag så att jag får ut och sprang. Alltså jag sprang 3 kilometer liksom. Mm. Och det gör typ så sjukt mycket för att man vill fortsätta göra... Eller då kan jag känna en drivkraft i att bara... Wow, tänk att jag kan göra saker som jag tycker är kul. Och få andra att göra saker som de upptäcker också är roligt. Det kan jag känna är väldigt sån här, ja, drivkraft på något sätt.
Mm, jag kan bara tänka hur man ser typ mamma och pappa. Alltså ja, bara verkligen. Inspirationer man ger till dem räcker ju långt för att jag ska känna att jag vill fortsätta hitta mina gränser på något sätt. Det är roligt att se att man kan liksom få andra att...
Alltså jag har verkligen, alltså jag har inget behov av att vara bäst eller att göra värst grejer eller att...
Bara mamma och pappa är
stolta. Bara mamma och pappa är stolta. Nej men har man, ja, att man kan få liksom ett sms av en kompis som bara, jag var ute och sprang 5 kilometer i morse för att någonstans så fattar de att du var sprang 250 kilometer förra veckan. Ja men då kanske jag kan ta mig ut och springa 5 kilometer. Då blir jag fan varm i hjärtat alltså. Mm.
Men ni kan få den typen av respons från folk som ni känner och inte känner som typ följer det.
Ja, men det tycker jag. Det dyker upp lite mer och mer. Såhär, att...
Ja, och då tänker jag alltid så här, men skitsamma om någon skrattar. Det är ju kul att man får skratta åt något klyschigt som jag skriver. Om i alla fall en känner att bara, shit, det här gav mig en liten pump. Ja. Liksom. För jag tror också att alltså, ibland kan man ju få höra det här av att ja, men, att man lever ett drömliv eller att man har det så himla härligt och att man, åh gud, det är så, verkar så enkelt det man gör. Och då tänker jag så här, ja, men skulle folk veta vad lite pengar man lever på eller hur man lappar ihop saker, så skulle det säkert inte vara ett drömliv på det sättet. Men jag tror att det är för att man utstrålar så mycket att jag gör någonting som jag älskar och någonting jag brinner för, som gör att man liksom ser det som en dröm eller lite som en så här. Ja, men det är så mycket längtan och så mycket fantasi och så mycket naiva tankar i det som gör att jag tror att många ser upp till det.
Mm.
Bara för att man är så stolt över det man gör.
Mm.
Det tror jag man glömmer bort ofta.
Men det är liksom att kunna dela med sig av inspiration, det är en viktig grej i...
Ja, kanske inte en viktig grej, men det gör det betydligt enklare att på något sätt motivera för sig själv varför man gör saker. För det är klart att man kan känna att så här, ja men... Vad bidrar jag med till samhället? För alltså, jag jobbar inte särskilt mycket. Jag har liksom inte någon utbildning. Eller det, samhället får egentligen inte ut någonting av mig på så sätt. Men då blir det enklare att känna att det är ett liv som är okej att leva på något sätt. När man får den responsen av att människor ändå kan säga det här. Att bara, gud, jag blir så inspirerad av att se dina bilder. Eller bara, någon som man har hört som bara, nej men jag har bokat en träningsresa för jag ska fara och springa i Spanien. Och man bara, gud vad härligt att du får uppleva det genom att du har sett mina bilder. Eller, ja. Så då det känns mer motiverat på något sätt. Sen om det är det viktiga, alltså, jag tror att vi skulle göra det här även om folk inte tycker.
Alltså jag menar, om jag tänker idag när jag inte har tränat, alltså det är som vi sa, högvarv i hjärnan, så det är inte liksom, man är inte stimulerad.
Var kanske tur att jag intervjuade er idag då, när hade ni varit och sprungit idag, då hade det bara varit så blankt.
Ja, oh, där nu finns där.
Köttbullar. Löst han. Han har suttit och sett på sin mat.
Vad finns er liksom utvecklingspotential, tror ni? Bryr ni er om det? Eller har ni liksom, är ni nyfikna på att se vad ni kommer ta er, hur långt ni kommer ta er?
Absolut, jag är väldigt nyfiken att se på det sätt som jag tänker och på det sätt som jag gillar att göra saker. Är jag väldigt nyfiken på att se hur bra man kan bli. Absolut, för annars skulle jag inte känna att man ville sätta sig i en situation av att tävla. För det hade ju inte egentligen varit nödvändigt. Sen ser jag situationen i tävling som ett bra sätt att bli, eller som ett sätt att bli bättre.
Men när du säger bra då en sån gång, tänker du då resultatmässigt?
Ja.
Eller är det alltså, när du säger, eller är det att åstadkomma någonting annat?
Nej, jag skulle gärna vilja, alltså jag kan ju känna så här, jag vill inte bli gammal och känna bara, jag hade kunnat gett en chans men jag gjorde inte det.
För jag blev erbjuden fast jobb på det här stället.
Nej, men exakt. Så det kan jag känna verkligen, att jag vill inte stå efteråt och känna så bara, men gud, varför var jag för feg och inte vågade testa, eller varför vågade jag inte satsa fullt ut och bli bra på en sport. Så kan jag känna, men samtidigt känner jag att, som vi säger, ja men det väger ju tyngre att jag kommer kunna få njuta av det här än av att jag skulle prestera.
Ja, för man vill ju inte heller sitta där och bli gammal och bara, okej, jag hade ett svintråkigt liv men jag vann i alla fall
några
tävlingar. För det har vi ju också sagt att så här, ja men fan, vi får mycket hellre åka med husbilen då i 2 veckor. Det kanske inte blir full ultimat träningsförutsättningar, för vi har, ja, vi kan inte duscha typ.
Men lite kväll kanske.
Men vi gör hellre det än att vi ska sitta liksom här då 365 dagar om året.
Mm. Ja. Men utifrån de förutsättningarna vill man ju se vars min potential är. Utifrån att leva det livet så kan jag absolut känna att det är roligt att se om till vintern, om det har blivit någon förändring.
Ja, verkligen.
Om det funkar att göra på det här sättet.
Jag tror det, Rika.
Ja, men jag kan mer triggas av det här då, bara, gud, går det att springa 100 miles? Går det att springa? Undrar hur det känns att springa till 24 timmar? Typ. Mer sådana grejer skulle jag kunna vara triggad och känna. Mm. Alltså jag tror inte att... Alltså sen skulle det vara jättekul också att känna att jag skulle bli bra på någonting. Men jag har ju så låg självkänsla så jag tror ju inte att jag skulle bli bra på någonting.
Jag är så sjuk. Alltså det gör ju också att jag typ tror att jag lider av någon slags storhetsvansinne. Men jag förstår, jag är en liten jobbig människa att leva med för dig. Jag gör inte det lättare för dig, för jag är ju väldigt övertygad om att jag gör det bra. Och sen är ju det bra utifrån mig. För det vill jag ändå tycka, att jag utgår ju inte från att om folk inte gör på det här sättet så är det inte bra. Men det här är det bästa för mig. Och jag kan ju övertala och övertyga mig själv, och då kan jag göra det öppet också. Mm. Att det jag gör är rätt. Och det förstår jag ju, för dig då som kanske inte har asbra självkänsla på det planet, blir ju inte liksom bättre. Så jag vet, där gör jag det inte lätt för dig.
Ja, fast.
Men du har ju inte dödsångest när vi klättrar på
samma. Och jag är inte rädd för kossor.
Nej, så där är du bra.
Där är jag inte bättre.
Jobbar du som, är du soldat också? Jobbar du inom det militära, eller?
Ja, jag är tidvis anställd, heter det.
Aha.
Så att man, ja, man väljer liksom övningar som man vill vara med på.
Mm. Och som du får någon slags, du har gått någon slags grundutbildning.
Ja,
och
så. Precis. Ja. Så det som förut var typ värnplikten.
Just det. Mm. Hur är friluftslivet där?
Man får ju vara ute. Sen kanske man får typ ligga och stirra på en väg i 8 timmar. Istället. Jag var med på den här stora försvarsmaktsövningen nu som är
Aurora.
Då var det väldigt mycket så här, bara skynder! Och så bara sprang man ut till någon skog och sen bara ligga här i 7 timmar.
Ja.
Men jag hann plocka lite svamp och dricka kaffe. Och
men finns det någonting du tar med dig därifrån in i den andra världen och vice versa?
Alltså det som
jag kom ju därifrån igår. Mm. Och det känns alltid som att man behöver en sån här liten uppvärmningstid här hemma. För att det är sånt sjukt olika världar. Det är lite som att kliva ut ur typ ett fängelse eller någonting. Någon har sagt åt dem vad jag ska göra i så 3 veckor. Och nu bara får jag fria tyglar. Jag vet inte.
Nu har du din chans, Fanny. Nu kan du bara fortsätta i alla år. Hon skulle inte märka.
Nej, jag skulle bara fortsätta.
Ner på golvet. Hunden!
Bädda sängen. Men ja, det är klart. Alltså, man har ju gjort saker där man har pressat sina gränser. Liksom, som man aldrig skulle ha gjort här hemma. Och det bidrar ju till... Och likadant som att jag pressat mig i det civila livet bidrar ju till att jag vet ju att min gräns är ganska liksom långt fram.
Du behöver inte vara orolig att du inte klarar av det fysiska.
Nej, alltså. Precis. Och jag vet hur det känns att frysa. Jag vet om man överlever och jag vet att så många av de grejerna har liksom varit bra att ta med sig. Men annars så tycker jag att det med militären är ju framförallt gruppdynamiken och hur det är att vara med människor så tajt inpå.
Mm.
Väldigt intressant.
Funkar det?
Ja, det funkar. Mm. Och för någon som jag anser mig att jag tycker typ inte om människor svin mycket, så är det ganska lärorikt att vara med liksom 30 stycken i 3 veckor, alltså 24 timmar om dygnet.
Mm.
Jag sa det, jag var ute och sprang i förrgår och då var det första timmen jag var ensam på 12 dygn.
Mm.
Alltså annars så sover man tillsammans, äter tillsammans, skiter tillsammans, allt liksom. Så att, men det är också en sån här sak att vara obekväm. Ja, man är obekväm och man får inte liksom göra det man själv vill. Det tycker jag är utmanande.
Mm. Och man uppskattar den varma toaletten efteråt.
Ja, fy 17 alltså. Det behöver inte vara en varm toalett, bara en toalett befintlig liksom.
Inför framtiden då, har du något drömäventyr eller drömlopp eller drömturer? Eller...
Alla drömmar.
Vad, åt vilket håll bär drömmarna?
Okej, de är så många.
Mm. Mm. Men vi sa att nu om vi ska gå över till vintern och så börjar komma.
Mm.
Så sa vi det typ så här, Pieramenta är vi väldigt sugna på att göra. Mm. Såna här långa tävlingar nere i Alperna.
Mm.
Det är alltså det med skidor då.
Ja, precis.
Och det är också lagtävling.
Ja. Mm.
Och då Emily vann den nu.
Ja, precis. Och då är det också så här, men det är också jättekul när Emily och Ida är drivande i sånt och bara men gud vad roligt och hyr vi ett hus och så tävlar vi tillsammans i vad är det, 3 dagar.
Ja,
3 dagar. Ja. Så att det blir som en helhet. Så det blir ju väldigt kul.
Mm.
Och kanske bara här att se om, alltså hur mycket vi har utvecklats på skidor till i år.
Mm.
För förra året var ju på något sätt första året vi mer seriöst satsade på skidor. Så att det känns som vi kliver ju in i den här vintersäsongen med mycket mer liksom kött på benen än vad vi gjorde förra året.
Är det utförsåkningen då ni menar att rent ur tävlingssammanhang att ni behöver bli mer...
Nej men allt, alltså, det är både tekniken och bytena och flåset.
Alltså, det är fruktansvärt jobbig sport. Alltså.
Och bara känna hur man ska hantera typ tröttheten. Mm. Som är på
för ofta sätt. Rör man sig också i terräng där man känner ja, men jag vill inte ha ett felskär. Eller jag vill inte, alltså jag måste ta mig upp här. Mm. Det finns liksom inte, det är ju en extrem sport på det sättet.
Ja, i alla fall de där tävlingarna.
Ja, så det känner man ju verkligen att ja, men där vill man ju ha marginalen.
Mm. Men sen var vi med för äventyr.
Men det är ju härligt, vi sitter ju bara så här och kollar typ på väderkartan.
Och så bara, vart är det sol? Ja. Jag såg att det skulle vara skitväder här nästa vecka, så vi bara, vi kanske drar till Madeira.
Ja.
Eller kanske till...
Kolla lite billiga flygbiljetter och så far vi bara.
Eller
så
kan jag rekommendera Madeira för löpning?
Ja, vi läser om det. Ja, det är bra alltså.
Ja, otroligt vackert. Mm. Väldigt, väldigt fint.
Mm. Tänker att det kan vara
har du sprungit någon tävling där? Eller
har nej, jag har varit där och cyklat och testat cykla och vann. Jag hade tyvärr inte möjlighet att springa där då.
Nej.
Men jag har ju vandrat på de här ledarna då. Som går upp
och det men det var bra för cykel också?
Väldigt bra för cykel. Okay. Väldigt bra. Men då är det ju, skulle jag säga, enduro downhill mer än cross country.
Mm.
Men där kan man ju hyra allting där på plats.
Ja,
kul.
Ja,
vi...
Det finns ju Madeira Island Ultra Trail som är en knallhård tävling.
Mm.
Ja, mute.
Ja, ja. Exakt.
Mm.
Mm. Jag gjort ett avsnitt om Madeira och där jag pratade med dem som har Madeira Island Ultra
Trail. Får lyssna på.
Ja.
Om vi blir lockade till att åka dit.
Men ni tar väldigt mycket, lite som det kommer.
Ja, herregud. Ja, vi kanske kan planera en vecka framöver. Ja. Sen har vi väldigt mycket stora drömmar och visioner. Det är inte så. Men det kan väldigt snabbt ändras också.
Mm.
Vilket är väldigt skönt att man får ha ett sånt liv.
Ja, verkligen. Skapat sig.
Mm.
Jag har gått igenom precis allt jag har skrivit ner. Mm. Tack så jättemycket för kaffet. Tack för kakorna. Mm. Tack för att ni tog er tid.
Ja, tack själv.
Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy.
På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se.
Musiken görs av Joel Mull.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.